Vi ska börja att läsa idag i första konungaboken, den 19:e kapitlet. Läsa lite om profeten Elia. Han var ju ett Guds vittne, så får vi se hur Guds vittnen kan ha det. Profeten Elia, första konungaboken 19. Och det vi då kommer in i är ju den situationen att de här händelserna på Karmel har redan ägt rum. Ni vet då Baalsprästerna ropade om eld från himlen och det kom ingen eld och de ristade sig med svärd och det kom ingen eld ändå. Och sen så ropar Elia till Gud, himlens och jordens Gud, och elden faller. Och sen ber Elia till samme Gud och det kommer regn, vilket inte har fallit på 3,5 år. Och nu kunde man ju tycka så här att nu skulle ju Elia må bra. Han skulle ju må toppen, som vi säger på svenska. Men vi ska läsa och se hur det gick. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte i morgon vid denna tid låter det gå med ditt liv som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv, och han kom så till Berseba som hör till Juda. Där lämnade han kvar sin tjänare, men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske, och han önskade sig döden och sa: det är nog, ta nu mitt liv, Herre, ty jag är inte för mer än mina fäder. Den stora turistattraktionen i Israel idag, eller en av de många, är konung Ahabs palats som han har grävt ut. Man har hittat en kulle som ska motsvara den stad där Ahab hade sitt palats. Och staden hette Jisrael. Där har man grävt och man har hittat palatset. Så nu får du åka dit. Det ligger uppe vid Megiddo någonstans. Och det är ju alltså Galileen. Vad heter han nu? Elia, han ger sig av på flykt undan drottning Isabel. Och då kommer han till Berseba. Det är ju så långt söderut man kan komma i Juda. Du vet det här gamla uttrycket från Berseba till Dan. Det är Berseba svarar mot den sydligaste punkten och Dan emot den nordligaste. Från Ystad till Haparanda säger vi i Sverige. Och nu passerar han alltså Berseba på väg söderut och går en dagsresa ut i Negevöknen, så han är verkligen på flykt, Elia. Och han mår inte bra. Han sätter sig till sist under en ginstbuske och önskar sig döden. Man kan tycka det var ett konstigt slut på en underbar seger. Ja, han ger ju ett skäl, Elia. Nu vill de ta mitt liv, säger han till Gud. Men det var ju inget nytt. Du vet, under de 3,5 år då det inte regnade, då letade ju kung Ahab med förstoringsglas efter Elia för att slå ihjäl honom. Så livsfara hade han ju i och för sig svävat ganska länge i. Det kan inte vara hela sanningen i varje fall. Vad var det för nytt med den här nya livsfaran, kan man undra. Ibland brukar vi säga så här att när stor kraft har flutit, så kan det hända att den som kraften gick igenom kan bli alldeles slut. Det kan vi nog ha upplevt lite till mans ibland. Jag minns särskilt ett ashram vi hade för rätt många år sedan. Det var ett stort ashram. Vi var väl kanske 120 personer och tre ledare, och vi höll på i 4 dagar. Men jag tror alla behövde själavård på det ashramet. Och det räcker man ju inte till för. Det var så här, man kunde inte resa sig och gå för att hämta en kopp kaffe utan att 4-5 personer hejdade en på vägen. Jag tror alla var deprimerade. Och i det läget fanns ju bara ett att göra, nämligen att be Gud om att han skulle lägga så mycket kraft i undervisningen att människor fick hjälp utan att man talade med dem enskilt. Och Gud gav den kraften. Men jag minns när vi hade avslutningsmötet. Folk stod i kö för att komma fram till mikrofonen och berätta om hur de hade fått bördor avlyftade. Och jag satt på första bänken så insvept i mörker att jag bara önskade att det skulle ta slut. Kan de inte hålla tyst någon gång så vi får åka hem? Det var min enda tanke. Och när jag kom hem så visade det sig att jag hade glömt en väska som jag skulle ha tagit med mig. Och då bara sjönk jag ner i soffan och grät. Så kan det vara ibland. Och jag tänker också på en härlig broder som vi har i Sverige som reser som evangelist runt i olika församlingar. Och Herren använder honom mycket. Och många människor får hjälp genom hans tjänst. Och jag var i en församling och hade en lång serie möten. Och han hade varit i den församlingen innan. Kort tid innan. Och han hade då bott hos pastorn i deras källare. Gillestugan där nere. Och pastorn berättade om denne man att han hade velat få byta några ord med honom efter ett möte. Och han ger verkligen allt av sig själv under mötena. Det är ingenting kvar när det hela är slut. Och så han smög ner där i källaren och knackade lite försiktigt på dörren. För liksom, han tänkte väl att denne fromme gudsman, han stod säkert på sina bara knän och bad till Gud nu efter detta oerhörda möte. Till sin förvåning hittade han den broder liggande på sängen läsande Kalanka. Och jag menar nu inte att det är något riktmärke. Men han var så slut alltså. Så att nu behövde han bara någonting för att komma till ro själv. Någonting som inte betydde någonting och som inte engagerade någonting. Så kan det också vara ibland. Också Herrens redskap är människor. Och Herrens redskap är vi ju alla. I Sverige pratas det idag mycket om Isabels ande. Jag vet inte om det har drabbat er i Finland. Har ni hört talas om Isabels ande? Nej, ja, det är ju nästan bara skönt. Det finns många som spånar så här och säger att det som nu gjorde att Elia blev så trött och deprimerad, det var detta att Isabel förbannade honom. Som om vem som helst kunde ta musten ur oss som kristna bara genom att uttala en förbannelse. Nej, tack och lov så är det inte. En oförtjänt förbannelse flyger förbi, står det i skriften, och det ska vi komma ihåg. Min lilla tanke när det gäller Elia här under ginstbusken, den låter så här. Före händelserna på Karmel så kunde Elia tänka så här. Att människorna har inte förstått vem som är Gud. Om jag bara får visa dem vem som är Gud, då kommer det att bli något annat. Om jag bara får visa dem så att ingen kan tvivla längre, så att ingen kan undra, ingen är i okunnighet och ovisshet. Och så händer allt detta på Karmel. Människorna ropar, Herren är Gud, Herren är Gud. Men den person som hade den yttersta makten i landet, Ahab var ju toffelhjälte som ni vet. Den människan böjde sig inte. Och därför blev det heller ingen förändring i landet. Elia hade fått göra en av de mäktigaste kraftgärningar man kan tänka sig. Det kunde i och för sig inte vara någon diskussion efteråt vem som var Gud. Och ändå blev det ingen. Och då går luften ur honom. Då är han inte bara hotad till livet, utan han är också en man som inte längre vet vad han ska säga för att det ska bli någon förändring. Jag har sagt allt och det hjälpte inte. Och det där är ju en känsla som vi också kan brottas med ibland. Vi har sagt allt, men det räckte inte med det. Det blev ändå ingen skillnad och ingen omvändelse. Vi läser vidare. Därefter la han sig att sova under en ginstbuske. Men se, då rörde en ängel vid honom och sa till honom, stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd, sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten, och han åt och drack och la sig åter ned. Men Herrens ängel rörde åter vid honom för andra gången och sa, stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick så styrkt av maten i 40 dagar och 40 nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sa till honom, vad vill du här, Elia? Han svarade, jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de traktar efter att ta mitt liv. Han sa, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sa, vad vill du här, Elia? Han svarade, jag har nitälskat för Herren, härskarornas Gud. Du Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och de traktar efter att ta mitt liv. Herren sa till honom, gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Och Jehu, Nimsi son, ska du smörja till kung över Israel. Och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa, Safats son, från Abel Mehola. Och så ska ske. Den som kommer undan Hasaels svärd, honom ska Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom ska Elisa döda. Men jag ska låta 7000 män bli kvar i Israel. Alla de knän som inte har böjt sig för Baal och varje mun som inte har gett honom hyllningskyss. Herren är god emot Elia, där han sitter under sin ginstbuske och önskar sig döden. Först kommer han med mat och styrker honom. Och det kan också Guds vittnen behöva ibland. Att Herren bara får komma och styrka oss på nytt. Sen blir han ledd på en vandring. Inte tillbaka till Isabel och allt det där. Utan till en vandring där han får komma närmare Gud. Möta Herren på nytt. Och till sist leder det till nya direktiv. Till sist när Herren har fått vårda sin tjänare och sitt vittne, så kommer det också på nytt en väg framåt. Vad han ska göra sedan. Vi vet ju hur det gick. Och vi kan ju förvåna oss kanske lite granna över de direktiv som nu Elia fick. Han skulle smörja en annan profet till efterträdare. Och han skulle smörja en kung. Ja, vad blev det med den kungen? Jo, han slog ihjäl fler Baalsprofeter. Men egentligen blev det inte mer gudsfruktan för det. Hur gick det med profeten? Ja, det blev en underbar profet. Han fick en dubbel arvslott av den ande som var över Elia, men det blev inte mer väckelse för det. Det här måste på nytt få mana oss till att vara trogna emot Gud, oavsett resultatet på kort sikt. Ty Elias insats och Elisas insats betydde någonting på lång sikt i Guds hushållning. Och betyder något än idag. Och om vi liksom bara skulle ägna oss åt att läsa av vad Elia fick betyda exakt för sin samtid och vad Elisa fick betyda exakt för sin samtid, så kan vi tycka att ja, det var ju förfelat egentligen. Visst, det hände väl en del med somliga, men så värst mycket kan man ju inte säga att det blev. I förhållande till de kraftgärningar som Gud gjorde genom dessa profeter. Vi måste bara böja oss för Guds planläggning, för Guds hushållning. Och ödmjukt tjäna honom, oavsett vad vi ser eller inte ser. Ty Gud ser mer. Han ser helheten och det gör inte vi. En del av Elias depression kanske var den att han tyckte det, att nu är det bara jag kvar. Så kan man ju känna det ibland. När man blir trött. Nu är det bara jag kvar. Och Gud säger, det finns 7000 till. Lugna dig Elia. Och det är skönt. Det får vi också ta som en uppmuntran. Om vi tycker att budskapet inte når ut så som vi väntade oss att det skulle göra på kort sikt. Vi ber mycket om väckelse. Åtminstone i Sverige talar vi enormt mycket om väckelse. Frågan är, vet vi vad det är vi ber om? Jag tror att åtminstone på västra sidan om Bottenhavet och Östersjön så tänker vi så här, att om Gud bara gav oss mer kraft så skulle vi få väck. Om det blev fler kraftgärningar gjorda, om vi fick se fler mirakler, om det blev mer underverk i våra möten, då skulle vi få väckelse. Ja, det blev ju ingen väckelse av händelserna på Karmel. Tvärtom.
Hade Isabel inte varit besluten att döda Elia dessförinnan, så blev hon det då. Var hon inte dessförinnan besluten att uppmuntra Baals profeterna, så var hon det ju i alla händelser sedan. Det är inte säkert att under och tecken skapar väckelse. Vad är det som skapar väckelse? Det är vår kärlek till sanningen. Det är inte säkert att vi får kärlek till sanningen för att det sker under och tecken. April 1978 blev jag helad efter 5 års värk i ryggen. Och det var en på många sätt omvälvande upplevelse. För det första att bli av med en smärta som hade pågått dag och natt. Och som gjorde att jag inte orkade arbeta på dagen och inte kunde sova på nätterna. Ja, ni som har ont, ni vet ju vad det är. Och 29 på kvällen så blev jag av med värken. Det är ju fantastiskt, förstår ni. Men sen var det ju inte slut på det fantastiska, utan jag höll på att säga sen började det. Ni kan ju själva förstå när jag kom till kliniken där jag arbetade dagen efter. Och var frisk. Och alla hade sett mig gå där och kämpa med värken. Det gick ju som en susning genom avdelningen direkt. Folk flög på mig och undrade vad som hade hänt. Jag behövde inte komma och berätta någonting för dem, utan alla började ju fråga. De såg att jag var frisk. Ja, jag var på en gudstjänst igår sedan. Blev helad. 29. Så inom en timme visste ju alla om det. Inte bara att jag var frisk, utan hur det hade gått till. Man kunde ju tänka det att där skulle ju alla stå i kö sen. För att få lov att bli kristna. På kliniken fanns det någonting mellan 30 och 40 anställda. Jag vet inte siffran riktigt exakt. Jag vet bara om en enda människa som jag träffade på en gudstjänst i en kyrka många år senare. Långt sedan jag hade slutat på kliniken så träffade jag henne. Och tyckte att det var ju härligt att hon var kristen. Ja, jag avgjorde mig för något år sedan så. Och så berättade hon att det där som hade hänt med mig, det hade bidragit. Men rent procentuellt var det ju inte något stort utfall. Trots att alla såg vad som hade hänt. Att sen höra läkarkollegor av olika grader och schatteringar förklara underverket för mig, det var ju också en gripande upplevelse, men det kan vi lämna där. Vi ska gå till Matteus 11 kapitel och se. Ty poängen är ju alltså att Elia har fått göra ett underverk som är så mäktigt att ingen kan betvivla vad som är sant. Ingen kan säga annat än att det är sant att Herren är Gud. Och ändå leder det inte till en förändrad situation. Det behöver det alltså inte göra. Det måste finnas en kärlek till sanningen om sanningen ska kunna förändra oss. Matteus 11 och 20. Sedan började han anklaga de städer där han hade utfört så många underverk och förebrå dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida. Ty om det underverk som har utförts hos er hade skett i Tyrus och Sidon, så hade dessa städer för länge sedan omvänt sig i säck och aska. Men jag säger er, För Tyros och Sidon ska det bli lindrigare på domens dag än för er. Och du, Kafarnaum, ska du kanske bli upphöjt till himlen? Nej, du ska störtas ner i dödsriket. Det om det underverk som har utförts i dig hade skett i Sodom, så hade staden stått kvar ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det bli lindrigare på domens dag än för dig. Här hade det skett stora tecken och under, men det ledde inte till någon förvandling. Det fanns inte kärlek till sanningen. Och då säger Jesus, för er ska det bli svårare på domens dag. Och ibland har jag tänkt så här, att det kanske är så med våra folk att det finns så lite kärlek till sanningen, så att Gud av ren barmhärtighet håller kraften tillbaka, för att inte vi ska göra tecken och under som drar en dom över folket. Och Jesus talar om detta med att ha kärlek till sanningen. Bara går några verser bakåt i texten till 16:e versen. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom, och han varken äter eller dricker. Och då säger man, han är besatt. Människosonen kom, och han äter och dricker. Och då säger man, se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Vi ska gå till Markus 6:e kapitel. Och läsa de 6 första verserna där. Markus 6:1. Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan, och det är många som hörde honom häpnade och sa, var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren, Marias son, och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem, och han förvånade sig över att de inte ville tro. Vad var det de inte trodde i Nasaret? Ja, brukar vi säga ibland, de trodde inte på underverk. Och det måste man göra, för annars blir det inga underverk. Men så står det inte. De trodde visst på underverk. Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer, säger man i Nasaret. Underverken trodde man på. Och om vi läser i Lukas 4:e kapitel, det ska vi inte göra nu, men om vi gör det, så säger ju Jesus till sist att nu kommer ni snart att säga, läkare, bota dig själv. Gör nu de underverk ibland oss som du har gjort bland alla andra. Visst trodde de på under, men de trodde inte på Jesus. Och det är skillnad det. Han var ju bara snickaren. Snickarens pöjk. Att det skulle vara något särskilt med honom, det vägrade man att acceptera. Under och tecken, ja visst, gärna. Det tar vi emot. Men hans person, det är ju det det handlar om. Att erkänna att Gud är Gud. Och att låta honom vara Gud. Att ge honom det utrymme som tillkommer honom som Gud. Det är ju den kärleken till sanningen som avgör var vi hamnar någonstans. Under och tecken, ja visst. Men det gör spiritisterna också. Det räcker inte. Det är härligt när Gud utför sina kraftgärningar. Men kraftgärningarna kan aldrig ersätta kärleken till sanningen. Dina kraftgärningar kan aldrig ersätta kärlek till sanningen hos den människa som du är kallad att vittna för. De kan bekräfta att du har sant i det du säger. Och därför ska vi söka kraften till den bekräftelsen. Men omvändelsen kommer icke av kraftgärningen, utan av att en människa tillåter sanningen sitt rätta utrymme i ens liv. Vi ska gå till andra Thessalonikerbrevet, det andra kapitlet. Och läsa 9-12 verserna. Den laglöses ankomst, nu talas det om antikrist. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster som bedrar dem som går i fördärvet. De har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten. Ja, vi står alla inför ett val. Du kan inte välja att göra dig själv till en snäll och trevlig och rar och god och from och fin och underbar människa. Man kan önska det, men en annan sak. Men en sak kan du faktiskt välja i ditt liv. Och det är att ge sanningen företräde för lögnen. Det kan du alltid välja. Det är inget lätt val. Det är inte alltid ett smärtfritt val. Men du kan alltid välja sanning före lögn. Det betyder inte att man springer omkring och slår folk i huvudet med sanningen. Det finns också en kärlek som gör att man väljer hur man uttrycker sanningen. Men du kan alltid välja sanningen före lögnen. Jag är så underbart lyckligt gift, ska jag säga. Jag har en hustru som har sanningen till lyte, brukar jag uttrycka. Hon kan inte ljuga. Hon är totalt oförmögen. Det syns på långt håll när hon försöker. Och hon mår dessutom så illa så det går inte. Och ibland kan det ju vara lite jobbigt att vara nära en människa som för vilken sanningen har så total förkörsrätt. Men åh, vad lätt det är i det långa loppet. Jag måste säga, vill du krångla till ditt liv obegränsat så gift dig med en lögnare. Det är omöjligt. Alldeles omöjligt. Kärlek till sanningen. Och det, säger ju nu Paulus, kommer att ställas på sin spets innan tiden är slut. Det här delas nu människorna upp i två grupper. Den ena har mer kärlek till kraften än till sanningen. Och den andra gruppen tackar inte nej till kraften men säger, sanningen får vi aldrig kompromissa med. Att vi ställer sanningen som punkt nummer ett i våra liv. Vad viktigt det är. Att vi aldrig på något sätt fördunklar sanningen. Utan att vi söker den, lever i den och så att säga har den som vår utgångspunkt. Hur ska vi kunna sprida sanningen? Om vi inte själva är av sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Och så här var det ju med farao. När Gud skickade Mose till farao. Det ena underverket efter det andra. Och du vet när Nilen var full av blod eller paddorna hoppade och allt vad det var för någonting. Varenda gång så blir ju farao förskräckt och säger, be till er Gud att han tar bort det här. Farao visste precis vilken Gud som Mose tillbad. Han visste exakt att hans trollkarlar kunde inte göra denne Guds beslut om intet. Men se omvända sig. Nej tack. Tillhöra honom. Nej tack. Ge honom det utrymme som naturligtvis måste tillkomma honom som Gud. Nej tack. Att veta och inte ta konsekvensen. Det är den punkten som är den springande punkten. Och för varje nytt mirakel som Mose utför. Och för varje ny hemsökelse som han ber Gud ta bort och som Gud också tar bort, så samlas en dom över far. Vi ska sluta med att gå till Johannes 20 kapitel. Där vi möter Thomas, som jag tycker ganska oförtjänt har fått tillnamnet tvivlaren. De tvivlade ju lika mycket allihopa. Det var bara Thomas hade inte råkat vara med den gången som de andra såg Herren. Och sen går vi och kallar honom för tvivlaren. Det tycker jag är rätt elakt av oss egentligen. Vi skulle nog inte varit så mycket annorlunda vi. 26 versen. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland dem och sa, frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas, räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas, min Herre och min Gud. Jesus sa till honom, du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Den där sista meningen citerar vi ganska ofta. Ibland kan man ju undra, vad menade Jesus egentligen? Varför är det så mycket bättre att tro utan att ha sett? Jesus säger inte att saliga är de som tror utan att ha sett, för de ska få se. Om du bara tror utan att få se, så kommer du få se allt som du önskar dig. Det säger han inte. Utan han säger bara, saliga är de som inte ser och ändå tror. Vad ska det vara för fint med det? Jo, jag tror så här. Att om vi har kärlek till sanningen, så kommer Gud alltid att ge oss sanningen. Thomas, han tvivlade, men han hade kärlek till sanningen. När lärjungarna är samlade så är Thomas med dem. Han måste få ett besked. Han måste få veta vad det är som är sant. Då kommer Herren. Och det de andra lärjungarna har fått se, det får också Thomas se. Ibland så är det ju inte så att vi får se med våra ögon. Men den som har en ärlig längtan efter ett svar, och som är beredd att ta konsekvensen av svaret när han har fått det, han kan lugnt räkna med att Gud ska ge det svaret. Du är inte beroende av det ögonen har sett. Allt det som ögonen kan se och öronen kan ta in kan ändå inte ersätta hjärtats längtan efter sanningen. Det är där det börjar. Ni ska då förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Fader, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Sänd ditt ljus och din sanning. Må det leda mig, må det föra mig till ditt eviga berg. Amen. Herre, du själv är sanningen, Herre. Du är vägen, sanningen och livet. Och vi som lever efter kunskapens träd, vi har ständigt försökt göra om sanningen till en filosofisk princip. En livsåskådning eller vad det nu kan vara. Herre, ge oss en kärlek till sanningen. Rör vid oss, Herre, så att sanningen alltid har företräde före lögnen. Och fyll oss med barmhärtighet så vi inte missbrukar sanningen andra till skada, men att vi alltid kan säga den så att människor blir frigjorda och upprättade. För oss ut ur lögnens mörker, för oss ut ur självbedrägeriet. Gör oss alltid genom sannfärdiga och rena i våra hjärtan. Herre, inget kan ersätta det. Vi längtar efter din kraft. Vi längtar efter under och tecken. Vi längtar efter de sjukas helande, Herre. Och vi längtar efter att allt det skulle få vara med och tjäna till att frigöra de människor som du har fått lov att fylla med kärlek till sanning. Men vi vill inte försöka ersätta den kärleken med något annat. Låt oss få se klart, Herre, vad det handlar om när vi ska vittna om dig och ditt rike. Amen.